Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
In this first session today,
I denne første timen I dag,
we are to study the ministry and miracles of Elisha.
Så skal vi se på tjenesten og miraklene til Elisa.
Beginning in 2 Kings chapter 4.
Begynner I andre kongebok kapittel 4.
The stories of Elisha's ministry and miracles.
Det begynner fortellingene om Elisas tjeneste og hans de under han gjorde.
Are among the best known and best loved stories of the Old Testament.
Det blant de mest kjente og mest elskede fortellingene I det gamle testamentet.
Most of you will have known them from childhood.
Mesteparten av dere kjenner til dem fra dere var små.
And some of you will have preached on them.
Men noen av dere har prekt om dem.
And I fear I can add very little to your understanding of them.
Og jeg frykter at jeg kan legge voldsomt lite til deres forståelse av dem.
Of course, we are not merely interested in them as historical events.
Selvsagt ikke vi bare interessert I disse som historiske begivenheter.
We want to know what lesson they may have for us.
Vi vil vite hva vi kan lære av dem.
And here, the experts in Bible exposition.
Og her så ekspertene på bibelutleggelse
warn us not to treat these stories as if they were allegories.
De ekspertene advarer oss mot å behandle disse her fortellingene som om det var allegorier.
Because they point out that if we take them as allegories,
for de sier hvis vi ser på dem som allegorier,
we might be undermining their historicity.
Så kan vi undergrave det at de historiske begivenheter.
These were literal historical events.
Dette var bokstavelige historiske begivenheter.
Moreover, if we take them as allegories,
og I tillegg, hvis vi tar det som allegorier,
we shall get ourselves into some muddles.
Så kan vi komme ut I all slags forviklinger.
Take the first story that comes in chapter 4.
Hvis vi tar den første fortellingen, så kommer I kapittel 4.
Of the widow whose two sons were in danger of being taken into slavery.
Om denne enken så hadde to sønner som var I fare for å bli tatt som slaver.
And Elisha told her to take her pot of oil.
Og Elisa sa til henne at hun skulle ta oljekrukken sin.
And borrow saucepans and vessels from her neighbors.
Og låna kar og fat ifra naboene.
And pour out her oil into these vessels.
Og tømme olje og si oppi disse her karet.
And then sell the oil to her neighbors.
Og så selge olje til naboene.
Well now, if you treat this story as an allegory,
ja, hvis du tar denne her fortellingen som en allegori,
you might be inclined to say,
så kunne det hende at du kom til å si,
that the oil represents the Holy Spirit.
At olje står for den hellige ånd.
And that's a nice thought.
Og det en fin tanke.
But it becomes very difficult when you hear she had to sell the oil to make her living.
Men det ble vanskelig når du ser at hun måtte selge olje for å få sitt levebrød.
You can't sell the Holy Spirit, can you?
Kan du ikke selge den hellige ånd, kan du?
I wouldn't advise trying to.
Jeg vil ikke råde, jeg vil fråråde dere prøver det.
So we must, of course, start from these incidents as actual historical events.
Så man må ta utgangspunkt I at dette her faktiske historiske begivenheter.
And see what lessons we may draw at that level.
Og se hva man kan lære av det på det nivået.
But when we have done that,
men når man har gjort det,
and come to think what they might mean for us in New Testament times.
Og kommandert at vi begynner å tenke på hva det kan disse fortellingene kan bety for oss I nytestamentlige tider.
We shall not resort to allegory.
Så skal vi ikke begynne med allegori.
But we shall allow ourselves.
Men vi skal tillate oss selv.
To appeal to analogy.
Og appellere til at det likheter. Fellestrekk.
And that means that when we have discerned the principles at stake in the history,
det vil si at når vi har sett hva prinsipper som står på spill I fortellingen,
we shall stir up our memories,
så skal vi begynne å rote I hukommelsen vår,
and observe that there are situations in the New Testament,
og så legger vi merke til at det situasjoner I det nye testamentet,
where the same or similar basic principles are involved.
Så at det de samme eller lignende grunnleggende prinsipper involverte.
That is analogy.
Det analogi.
And analogy is not allegory.
Og analogi ikke det samme som allegori.
But of course we have another help available to us.
Men selvsagt har vi jo et annet hjelpemiddel tilgjengelig for oss.
We could study the details of the house of the Lord.
Vi kunne jo se på detaljene I Herrens hus.
So let us remind ourselves of what we have already found.
Så la oss minne oss selv på hva vi allerede har funnet ut.
That there is a certain correspondence between the plans for the house of the Lord.
At det et visst samsvar mellom planene for Herrens hus.
And the subsequent history.
Og den etterfølgende historien.
If we put on one side the plans or the descriptions of the house of the Lord,
hvis vi på den ene siden setter planene og beskrivelsen av Herrens hus,
and we put on the other column some major events in the subsequent history,
og vi på den andre siden plasserer hoved hendelser I den etterfølgende historien,
we find there is a certain correspondence.
Så ser man at det et visst samsvar mellom de.
It's not quite clear.
Andre vei.
For instance, in the first set of plans, we saw that there was to be one house and only one house.
For eksempel så ser vi det første settet med planer at det skulle være ett hus og bare ett hus.
In the history of Jeroboam, the first king of the 10 tribes of Israel.
I historien om Jeroboam, den første kongen over de 10 stammene I Israel.
We hear that Jeroboam, in defiance of God's plans, set up other houses.
Så ser vi at Jeroboam, I tross imot Guds planer, setter opp flere hus, andre hus.
In this third set of plans.
I det tredje settet med planer.
We observe the Ark of the Covenant of God in the most holy place.
Så ser vi Guds paktark I det aller helligste.
With its first prohibition, thou shalt have no other gods but me.
Med det første forbudet så hørte til, du skal ikke ha andre guder enn meg.
In the history of Ahab of Israel.
Og I Akab av Israels historie.
We saw a blatant open defiance of that prohibition.
Som en direkte og åpen trass imot dette forbudet.
As Ahab forsook the house of the Lord,
Akab forlot Herrens hus,
Baal as Israel's chief god.
Installerte eller innsette Baal som Israels hovedgud.
The fourth set of plans.
Det fjerde settet med planer
deal with the king's house.
Handler om kongens hus.
And in this part of the history from Jehu onwards.
Og I denne delen av historien fra Jehu og videre.
We read first how Jehu destroyed the royal house of Israel.
Så ser vi først hvordan Jehu øyla det Israels sitt kongehus.
And then Athaliah of Judah destroyed all the royal house of Judah except one little boy.
Og så øyla Athaliah hele Judas kongehus utenom en liten gutt.
That is a sorry story.
Det en triste historie.
But then we noticed that there were a series of revivals.
Men så la vi merke til at det var en rekke av vekkelser.
The first revival led by Elijah on Mount Carmel.
Den første vekkelsen var ledet av Elijah på Karmelfjellet.
Where the issue at stake was who is the true God, Jehovah or Baal.
Og det som sto på spill da, det var hvem den sanne Gud, Baal eller Jahve.
Elijah led that revival.
Elia leder den väckelsen.
And we studied his ministry yesterday.
Och vi studerade hans tjänste igår.
But God had told him to appoint Elisha as his successor.
Men Gud hade bett han om att utpeka Elisa som sin efterföljare.
And Elisha comes in somewhere here.
Och Elisa kommer in här en plats.
And there is an interesting thing about Elisha's ministry.
Och det är en intressant ting med Elisas tjänste.
When Elijah stood on Mount Horeb,
när Elias stod på Horebfjället,
and prayed against Israel,
och bad emot Israel,
because of Jezebel and Ahab who had rejected God's mercies,
på grund av Jezebel och Ahab hade förkastat Guds miskunn,
God announced to Elijah,
så annonserade Gud för Elia,
that he would eventually destroy the house of Ahab throughout Israel.
Att han kom till att ödelägga Akabs kungahus i hela Israel.
But then he was told.
Men så blev han nog fortalt.
That God would not bring that judgment on the house of Ahab in Ahab's own day.
Så blev han nog fortalt att Gud skulle inte låta den domen komma över Akabs kungahus i Akabs i levetid.
There would be an interval of grace.
Det kom till vara en nådetid.
Between God's issuing his sentence upon the house of Ahab.
I mellan det att Gud uppläste domen mot Akab.
And the actual execution of judgment upon Ahab's house.
Och det att domen blev utfört i praxis över Akabs hus.
Elisha ministered in that interval of grace.
Elisa hans tjänste var i denna nådetid.
And it is a delightful thing to observe.
Och det är en flott ting att lägga märke till.
As Elisha becomes the instrument of the grace of God.
När Elisa blir ett redskap för Guds nåde.
Not so much in his ministry to the government authorities.
Inte först och främst i hans tjänst mot myndigheterna.
But in his ministry of God's grace to individual people.
Men i hans tjänst där han utöver Guds nåde mot individer.
And when Christians read that.
Och när kristna läser det.
They will. And you won't stop them.
Så vill de och du klarar inte att stoppa dig för det.
They will mutter an internal hallelujah.
Så vill de mumla in i sig ett halleluja.
Because they will say, we too are living in a dispensation of grace.
För de vill säga, vi lever i nådens tidshushållning.
The world has crucified God's son.
Världen har korsfästat Guds son.
It is certain that judgment will eventually come.
Och det är helt säkert att domen en gång kommer.
God has appointed the day.
Gud har bestämt dagen för det.
But not at once.
Men inte med en gång.
There is this present interval of grace.
Så är det här intervallet, det är den mjudlotiden, nådens tid.
When God is reaching out to individuals by the million.
Når Gud når ut til individer, til enkeltpersoner i millionvis.
And using his servants.
Og bruker sine tjenere.
To bring them not only the message of grace.
Til å bringe dem ikke bare budskap om nåde.
But the divine miracle of new birth.
Men det guddommelige underet, så heter det nye fødsel.
And new life.
Og nytt liv.
And new spiritual energy.
Og nye åndelige energi.
Well, you can call that allegorical if you please, but you won't stop Christians thinking that way.
Och du kan kalla det allegori hvis du vill, men du klarar inte att stoppa kristna ifrån och tänka på den måten.
And then we could go back just a minute.
Och så kan vi gå tillbaka ett ögonblick.
To the internal decoration.
Till dekorationerna på insidan.
Of the house of God.
På insidan av Guds hus.
We noticed some of it yesterday.
Men la märke till några av det igår.
In particular, the emphasis upon the cherubim.
Speciellt att det blev vektläggningen på cherubarna.
Two large cherubim here in the most holy place.
Två stora cherubar här i det allra heligaste.
In which the temple, the house of God, is different from the tabernacle.
Och det är Guds hus förskilligt ifrån tabernaklet.
And then, as those cherubim, so to speak, looked out around the house itself.
Och där när dessa cherubarna så sig såg ut över och såg runt i Guds hus.
All on the walls.
Runt alla väggarna.
And on the doors.
Och på dörrarna.
They saw cherubim.
Så såg de cherubar.
cherubim everywhere.
Keruber överallt.
You might even have thought, had you been allowed in, that the decoration was a bit repetitive.
Det kan hända att det med hända att du hade blivit släppt in här så hade du syns att det var lite gentagande den här.
But so it was.
Men det var så.
And not only cherubim, but on the walls flowers.
Men inte bara keruber på väggen, där var också blommor.
Palm trees.
Och palmträd.
Everywhere.
Överallt.
Expressions and symbols.
Uttryck och symboler på liv.
Cherubim are not described in detail here.
Keruber blir inte beskrivna i detalj här.
They are described in detail in other books of Old Testament and New Testament.
Men de blir beskrivna i detalj i andra böcker i både det gamla och det nya testamentet.
They are represented as having four heads.
De blir representerade som om de har fyra huvuden.
Head of lion.
Huvudet är löva.
Head of ox.
Huvudet är en oxe.
Head of a man.
Huvudet är ett människa.
And head of an eagle.
Och huvudet är örn.
Four forms of life.
Fyra former för liv.
Now I have to confess to you, I have no desire to become a lion.
Nå, nu må jag bekänna för jag har inte någon speciell lust att bli en löva.
I have sometimes wished I were an eagle.
Jag har av och till önskat att jag var en örn.
You'll say eagles have an ability I don't have, unfortunately.
För örnar de har en evne som jag dessvärre inte har.
I mean, I have great sympathy with the psalmist.
Jag menar, jag har ganska stor sympati med psalmisten.
Who said, oh, that I had the wings of a dove.
Och att jag hade vingar som en duva.
That I might fly a long way away from here.
Så att jag kunde flyga långt väck härifrån.
Obviously, he wasn't talking of Balestrand nor Norway. He wasn't talking of Balestrand nor of Norway.
Han snackade varken om Balestrand eller om Norge.
You may have had a similar feeling sometimes in your particular circumstances.
Du kan ha haft liknande känslor i dina speciella omständigheter.
If only I could be a bird and fly away.
Hvis jeg bare kunne være en fugl og få ikke vekk herifra.
And see life from a different proportion, so to speak.
Og sitt liv i andre proportioner.
Then you see it when you're face nose to face up against life's details.
Anslås när du ser står med nasen rätt upp i livets detaljer.
And there's no disagreeing that oxen have some properties that I don't have.
Och det går inte att vara det att oxar har vissa egenskaper som jag inte har.
How tough they are.
Hur starka de är.
And how they could stick at the job when the farmer used them to plow the field.
Och hur de jobba och jobba när bonden brukte det.
And when the New Testament likens Christian workers to oxen.
Och när det nya testamentet sammanlägger kristna arbetare med oxar.
It isn't thinking particularly of the workers' brains.
Så är det inte speciellt hjärnan till arbetaren det tänker på.
But it's thinking of their strength and hard toil and the need for persistence.
Men det är det tänker på deras hårda arbete och nödvändigheten för uthållighet och deras styrka.
And as for the lions.
Och när det är lövna.
Cool, what royal beasts they are.
Och några kungliga djur det är.
God hasn't trusted me with being a lion.
Gud har inte låtit mig vara en löva.
Oh, but there is one.
Men där är en.
There is one.
Där är en.
Who by God himself is called the lion.
Som av Gud själv blev kallt löva.
Of the tribe of Judah.
Av Judas stamme.
Oh, magnificent metaphor, isn't it?
För en storartad metafor bildar det.
When John's vision stood in the courtroom of heaven.
Och när Gud, när Johannes i syn stod i himmelens.
And the cry went out.
Och ropet gick ut.
Who is worthy to take the book and to open the seals thereof?
Kan är värdig att ta boken och öppna seglen på den?
And no one was found worthy.
Och det var ingen som blev funnen värdig.
And I wept much, says John.
Och Johannes säger, jag gråt mycket.
For unless those seals were opened and the judgments of God come.
För visst dessa seglar inte blev öppna och Guds dom inte kom.
Our world must forever go on in its endless series of sins and disasters.
Så måtte den vår verden fortsette og fortsette det endeløse rekke med synder og katastrofer.
But then John was told.
Men så ble Johannes fortalt.
Don't weep.
Ikke gråt.
The lion of the tribe of Judah has prevailed.
Løven av Judas stamme har seiret.
And I looked.
Og jeg så.
Expecting to see a lion.
Og forventet å se løven.
And I saw.
Og jeg så.
A lamb.
Et lam.
As it had been slaughtered.
Som om det hadde blitt slaktet.
You say, wait a minute.
Så vänta ett ögonblick.
Now, why didn't John write it all more simply?
Varför skrev inte Johannes det här lite enklare?
I mean, introducing all these lions and lambs and things. Why couldn't he talk plain straightforward Norwegian?
Varför blir han snacka om alla dessa här lamm och löver och så? Varför kan inte snacka norsk?
Yeah, I mean, would it not have been simpler?
Vill inte det vara enklare?
If the angel had said, "Don't weep, John. The Lord Jesus has prevailed."
Hvis engelen hade sagt, "Inte gråt, Johannes. Den herre Jesus har segrat."
And I looked and saw, and the Lord Jesus was there.
Och jag snudde mig och såg, och herren Jesus var där.
Well, it certainly would have been simpler.
Ja, det ville helt säkert vara enklare.
But think what you would have lost.
Men tänk på det du hade tappat.
Would you know what the Lord Jesus is like?
Vill du veta vad den herre Jesus liknar på?
You say is Jesus meek and mild.
Ja, du säger han är Jesus den milde och ydmyke.
Well, so he is.
Ja, han är det.
Oh, but you should see him when he's acting like a lion.
Men se han när han uppför sig som en löva.
When a lion roars.
När löva brölar.
The whole prairie and forest shake.
Så rista hela prärien och skogen.
You've missed something in Christ if you haven't seen he is a lion.
Du har gått glipp av något i Kristus hvis du just sett att han är en löva.
Don't always and without exception talk of him as Jesus.
Inte snack alltid och utan undantag om han som Jesus.
He is the Lord.
Han är
Jesus.
Herren Jesus.
And King of Kings.
Och kungenes konge.
And Lord of Lords.
Och Herrenes herre.
Ah, but if you only knew him as a lion.
Ja, hvis du bare kjente han som løve.
You would be afraid of him and never had the courage to draw near.
Så vil du være redd han og du vil aldri hatt mot til nærme deg han.
Our blessed Lord who is a lion.
Men vår velsigne herre som en løve.
Is the lamb.
Han er lamme.
So does God use these metaphors?
På den måten brukar Gud dessa metaforer.
Not allegories.
Inte allegorier.
Metaphors.
Metaforer.
To help us grasp with our minds and with our hearts and imaginations.
För att vi ska få tag i med våra sinn och våra tankar och vår fantasi.
The great spiritual realities of our Lord.
De stora andliga realiteterna som har med vår Herre att göra.
And of his salvation.
Och det samma hans frälse att göra.
Two other things are told us about the house of the Lord in 1 Kings chapter 6.
Det är två andra ting som blir fortalt om Herrens hus i Första Kongebok 6.
And you may care to look at the actual passage lest you think I've invented them.
Och du kan se på det själva det avsnittet hvis du för att du inte ska tänka att jag bara funnit detta upp.
There is mentioned the floor of the house.
Det blir nämnt golvet på huset.
Do you see? And there is mentioned in chapter 6 the doors of the house.
Och det blir också nämnt dörren i huset i kapitel 6.
Verse 30. And the floor of the house he overlaid with gold within and without.
Vers 30. Och gulv i huset klädde han med guld både i det inre och i det yttre rummet.
That's inside the most holy place.
Detta är inne i det allra heligaste.
And outside the most holy place in the holy place.
Och utförbi det allra heligaste i det helige.
Still within the house of course.
Men införbi huset framdeles.
But in the most holy place the floor was overlaid with gold.
Men i det allra heligaste så var golvet täckt med guld.
Why do you suppose God used gold?
Varför tror du att Gud brukte guld?
Well, that was his throne room.
Ja, det här var tronsalen hans.
No substance would be valuable enough.
Och det är inte någon substans vill vara värdefull nog.
To express the glory of the throne room of God.
För att uttrycka härligheten i Guds tronsal.
Help my people to get my glory, says God. Put the very floor of gold.
Hjälp folket att få tag i min härlighet. Lag själva golvet av guld.
Very good. But Lord, if you don't mind, oh, now what about the floor outside in the holy place?
Ja, men herre, okej, herre, men kan vi golvet ut förbi det?
Where the priests come.
När prästen kommer.
And stand to pray.
Där prästen kommer och står för att be.
What would you like to be put on there?
Vad ska man ha på golvet där?
And if I'd been God, I would have said, well, plain boards will do for them, you see.
Så hvis jeg hadde vært Gud, så hadde jeg sagt, ja, det er helt greit med et vanlig tregolv for deg.
I mean to say, my presence has gold, but them?
Ja, mitt nærvær, det jeg er, det skal det være guld, men deg?
Plain boards will do.
Vanlig tregolv, det er nok.
And God said?
Og Gud sa?
Yeah, put gold on the floor in my presence.
La dekk gulvet i der jeg er med gull.
And the floor where my priest stand.
Og det gulvet der presten min står.
Put gold there as well.
Ta gull, dekk det også med gull.
You know we have an extraordinarily generous God.
Du vet vi har en ekstraordinært generøs Gud.
For it's not merely that one day we will walk on a street that is said to be made of gold.
Men det är inte bara det att vi en dag ska vandra runt på en gata så det blir sagt det är lagt av guld.
But we who know the Lord Jesus.
Men vi som känner den Herre Jesus.
We're not only justified by faith and have peace with God.
Vi är inte bara rättfärdiggjort vid tro och har fred med Gud.
We have been given a standing before God.
Men vi har fått en stilling framför Gud.
Where we may stand before God.
Där man kan stå framför Gud.
On what ground do we stand?
Vilka grundlag står vi på?
We have access into this grace by which we stand.
Vi har fått tillgång till denna nåde som vi står i. Står vi.
And it would outstrip our imagination to take in the significance of the standing that God gives us as his people.
Och det vill övergå vår fantasi och förstå vad stilling Gud har gett oss som sitt folk.
And then there were doors.
Och så var det dörrar.
And you see them there, we'll have another slide, see them a bit more plainly.
Ser du det, och där på detta bilden här så ser du det bättre.
There were doors in the holy place. Here they are. They're folded doors.
Där var dörrar i det heliga. Det var folded dörrar.
And similarly, there were doors that led into the holy place.
Och där var dörrar som ledde in i det heliga.
Now the house of the Lord at Jerusalem was a comparatively small building.
Nå var Herrens hus i Jerusalem en relativt liten byggning.
But even there.
Men selv der.
When you left the world outside and you entered into those doors.
Når du forlot verden utenfor og gikk inn de dørene.
The world inside was a bigger world than you left outside.
Så var verden innenfor en større verden enn den du forlot på utsiden.
Well, once you entered those doors.
For når du gikk inn disse dørene.
You were in the presence of symbols of the great spiritual realities.
Så var du i närheten av symboler på stora andliga realiteter.
If you ever were allowed into the most holy place.
Och hvis du någon gång skulle bli släppt in i det allra heligaste.
You entered the immediate presence of God.
Så gick du in i Guds omedelbara närhet.
There are bigger worlds than our physical world.
Det är större världen än vår fysiska världen.
And it is a vast experience into which we are invited.
Och det är en enorm upplevelse vi blir inbjudna till.
And the New Testament tells us we have access into the holiest of all.
När det Nya Testamentet säger att vi har tillgång till det allra heligaste.
Three things therefore about the holy place.
Tre ting då om det helige.
This question of life.
Det är spörsmål om liv.
This question of standing before God.
Och det handlar om att stå framför Gud.
And then the story of the doors.
Och så berättelsen om dörrarna.
That help people to leave this limited world and enter a bigger world.
Som hjälpte folk att förlata denna världen och gå in i en större världen.
And so I will now, in the time available, select one or two stories from Elisha's life and ministry.
Så nu ska jag bruka den tid som har igen till att välja ut en eller två historier ifrån Elisas tjänst.
Obviously we cannot study them all.
Det är inlysande att vi inte kan se på de alla.
But first of all, some stories to deal with the question of life and life's resources.
Men först någon historia som handlar om liv och livets resurser.
And the first story is chapter 4, verses 1-7.
Och den första berättelsen är kapitel 4, vers 1-7.
Where a widow cried to Elisha.
Där kom en änka och ropte till Elisa.
My husband is dead.
Min man är död.
He feared the Lord in his lifetime.
Han fruktar Herren i sin levetid.
But now the creditor is come to take unto him my two children to be slaves.
Men nu är kreditorn kommen och vill ta mina två barn och göra dem till slavar.
That was the legal position in ancient Israel.
Det var den juridiska tillstånd i det gamla Israel.
If a family couldn't pay its debts,
hvis en familj inte kunde betala gällande sig,
the creditor had the right to take some of the family members as slaves.
Så hade kreditorn rätt att ta några av familjemedlemmarna som
slavar. To be slaves for at the next 7 years at the most.
Till vara slavar i maximum de nästa 7 åren.
That by their work they may pay off the family's debt.
Så att de med sitt arbete kunde betala ner familjens gäll.
After that they would be free.
Och efter det så ville de vara fri.
But of course it was a kind of disgrace.
Men självklart var det en slags vanära.
And a bitterness of heart for any mother.
Och bitterhet i hjärtat ek var mor.
To see her children go into slavery.
Och se sina ungar gå i slaveri.
My husband really feared the Lord, she said.
Man, men han fruktar verkligen Herren, sa hon.
And work as hard as I can for the kids.
Jag arbetar så hårt kan för ungarna.
We've got into debt.
Men vi kom in i gäll, fick gäll.
And we can't pay it.
Men vi kan inte betala det.
And Elisha says.
Och Elisa säger.
Don't worry, my dear lady.
Slapp av.
This is the day of miracles.
Detta är miraklernas tid.
Just get down on your knees and pray.
Bara kom dig ner på knä och be.
And you'll find shekels coming down through the roof.
Och så detta seklarna ner genom taket.
And you can pay all your debts.
Och du kan betala alla skulder, alla gäll du har.
No, he didn't say anything of the sort.
Men han sa inte något av den sorten.
Said, what have you got, my dear woman?
Han sa, vad har du, mitt kär?
He said, well, a pot of oil.
Ja, i krokar med olja, säger vi.
He said, that would do.
Ja, det är grejt, sa han.
So borrow a lot of vessels from your neighbors.
Så låna en hög med kar från naboarna dina.
Take them inside your house and shut the door.
Ta dem med dig in i huset och lucka en dörr.
And start pouring out that oil.
Och börja tömma ut den olja.
Use the resources you have, my dear.
Bruk de resurserna du har, min kära.
You say, my friend. Huh? One pot of oil isn't going to get her out of debt.
Ja, så ett krukka med olja kommer inte att få henne göra henne i stand att betala skulden sin.
Use what you have, said the prophet.
Bruk det du har, sa profeten.
And as she started to use what she had,
och när hon började bruka det hon hade,
the miracle occurred.
Så skedde miraklet.
And the oil kept flowing.
Och olja fortsatte flyta.
Until she had enough to sell it and pay her debts.
Du hade nog till att sälja den och betala gällande sig.
It's an easy thing to observe.
Och det är enkelt att lägga märke till.
that our Lord himself, when he did one of his miracles, used the same principle.
At vår Herre når han gjorde et av sine under, brukte det samme prinsippet.
There were 5,000 people.
Det var 5,000 mann.
They'd been listening to Bible studies.
De hadde hørt på bibelundervisning.
For at least 3 hours every morning.
Minst 3 timer hver formiddag.
And now it was the end of the day.
Og nå var det slutten på dagen.
And the people were hungry.
Og folket var blitt sultne.
Some people suggested sending the people away.
Og noen foreslo at de skulle sende folket vekk.
While the shops were still open.
Mens forretningene fremdeles var åpne.
Our Lord said, no, 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 you didn't go away.
Nei, 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 sier Herre, det ikke slik.
You feed them.
Dere skal gi dem mat.
Excuse me, said the apostles.
Unnskyld meg, sier apostlene.
When it comes to the realisms of life.
Når det kommer til livets realiteter.
It will cost a whole year's wages.
Så vil det koste hele årslønn.
And then that wouldn't be enough to buy the stuff.
Og så vil ikke det engang være nok til å kjøpe det vi trenger.
One apostle noticed.
En apostel bemerket.
I think he must have said it as a ludicrous joke or something.
Jeg tror han må ha sagt det som en vits eller noe sånt.
There's a boy here who's got 5 little loaves and 2 fish.
Og en gutt, altså, 5 brød og 2 fisk.
That's ridiculous, what are they?
Det er latterlig. Det er så mange.
And the Lord said, oh, don't be silly, I don't need that. Now, let me pray and bread will come down from heaven.
Så sier han, jeg trenger ikke det der. La meg be, så skal det komme brød fra himmel.
No, he said, that will do.
Nei, det er nok.
And he took what they had.
Så tok han det de hadde.
5 loaves and 2 fishes.
5 brød og 2 fisker.
And somehow.
Og på et eller annet vis.
In his hands.
Når det kom i hans hender.
That meager supply was enough to feed 5,000.
Så var det den magre forsynelsen nok til å mette 5,000.
It's a marvelous story that is, isn't it?
Det er en forunderlig fortelling.
And you, my brother and sister, have proved it true many times.
Og du, min bror og søster, har erfart at dette er sant mange ganger.
Have you never been driven to your knees by the very poverty of your spiritual power?
Har du ikke blitt drevet ned på dine knær av fattigdommen i ditt åndelige liv?
And the Lord has insisted.
Og Herren har insistert på.
You use what you have.
Bruk det du har.
And as you have put into his hands the little you have,
og når du har lagt i hans hender det lille du har,
he has used it.
Så han brukt det.
Some of you know that the Lord has taken the little you have,
og noen av dere har erfart at Herren har tatt det lille dere har,
and used it,
og brukt det,
to the eternal salvation of people,
til mennesker sin evige frelse.
How could it be?
Hvordan kan det skje?
Now that is the miracle.
Ja, dette er underet.
So have we exhausted now everything we could say about the story?
Så har vi nå hentet ut alt vi kan finne i denne fortellingen?
No, there's one thing more we could say.
Nei, det iallfall en ting til vi kan si.
And now, I beseech of you, my dear brethren, to notice that I'm not turning this story into an allegory.
Og nå ber jeg dere inntrengende, brødre og søstre, nå må vi legge merke til at jeg ikke gjør denne fortellingen til en allegori.
And I'm not about to say the oil represents the Holy Spirit.
Og jeg kommer ikke til å si at det olje står for den hellige ånd.
But I am going to start with the history.
Men jeg skal begynne med historien.
That this woman had a resource.
At denne kvinnen hadde en ressurs.
And she hadn't realized the potential of it when it was put into the hands of the prophet.
Og hadde ikke oppdaget potensial i denne ressursen når det ble lagt i profeten sine hender.
But God used that resource to save her from slavery.
Men Gud brukte denne ressursen for å berge henne fra slaveri.
The New Testament in sundry places expresses the idea.
Det Nye Testamentet uttrykker i denne tanken på forskjellige plasser.
That we are debtors.
At vi er skyldnarer.
Said Paul, I'm a debtor both to Jews and Greeks.
Paulus sier at han står gjeld til både jøder og grekere.
To preach the gospel.
Til å forkynne evangeliet.
And so are we.
Og på samme måte står vi gjeld.
We are debtors not to live after the flesh, but after the spirit.
Vi er skyldige å ikke leve etter kjødet, men å leve etter ånd, i henhold til ånden.
And we feel our debt, don't we?
Och vi känner den här gällen vår, føler på henne.
The trouble is that sometimes when we feel our debt,
men problemet är att av och till när vi känner gällen vår,
an attempt to discharge it,
an attempt to
pay it,
om vi prövar göra försök på att betala gällen vår,
we feel like slaves,
så känner vi oss som slavar,
driven by the exhortations of a whole gang of preachers.
Och vi blir drivna fram av förmaningar av den här gäng med predikanter.
Who challenge us.
Som utfordrar oss.
To get on with the job.
Och för att fortsätta med jobben.
And we try to.
Och så prövar vi.
Feel it a kind of a slavery.
Och så följer vi det som ett slags slaveri.
But there are some lovely verses in the New Testament.
Men det är nog en flott vers i det nya testamentet.
And chapter 8 of Romans has a whole collection of them.
Romarbrevet kapitel 8 har en hel samling av dem.
And in particular this.
Och speciellt detta.
For God has not given us the spirit of slavery again to fear.
För Gud har inte gett oss träldomen sån för att vi igen skall frukta.
This is Romans 8:15.
Det är Romarbrevet 8, vers 15.
Let's read it again.
Låt oss läsa det igen.
For you received not the spirit of slavery again unto fear.
Dere fick ju inte träldomen sån så dere igen skulle frukta.
But you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.
Men dere fick barnekåret sån som gör att vi ropar, Abba, Far.
God doesn't propose to drive us into slavery.
Gud har inte hensikt att driva oss in i slaveri.
Slaves act through fear.
För slavar, de handlar på grund av frukt.
They do their work.
De gör jobben sin.
Because they are afraid if they don't, the taskmaster will come with his whip.
För de är rädda för att hvis de inte gör det så kommer slavedrivaren och piskar de.
And working under those conditions.
Och arbetar under sådana förhåll.
They do the least they can do.
Så gör de det minsta de kan.
In order to escape the punishment.
Bara för att undgå straffet.
God doesn't want that.
Gud vill inte ha det så.
God isn't proposing to fill heaven with a lot of slaves.
Gud har inte hensikt att fylla himlen med en gäng med slavar.
When you bump into me, if ever you do, in the courts of heaven.
Hvis du en gång stöter på mig i himmelens salar.
And you say to me, well, now, Gooding, how are you getting on here?
Alltså du säger till mig, nu, Gooding, hur går det med dig här?
Would you be surprised if I said, well, all right, but I didn't really want to come, you know.
Vill du bli överraskad hvis jag sa, ja, okej, jag hade egentligen inte lust att komma här.
But so somebody challenged me.
Men så var det en så utfordrad.
And threatened me if I didn't.
Och så tror han mig med att hvis jag inte kom.
You'll find that would be terrible things.
Så vill jag komma och ske förfärliga ting med mig.
And so I'm here.
Och så havnar jag här.
And I've got to serve the Lord for all eternity.
Och jag må tjena Herren i all evighet. Det driver mig inte vanligt.
There are no such slaves in heaven.
Det är inte några sådana slavar i himlen.
They all want to be there.
Alla vill vara där.
And the service of God shall be no slavery, though it lasts forever.
Och tjänsten för Herren kommer inte att vara något slaveri, utan man vara i all evighet.
You say, how is that?
Hur kan det vara, säger
du? They've received not a spirit of slavery, they've received the spirit of God.
Nej, för man fick inte träldomens ånd, men man fick Guds ånd.
Their heart beats like God's hearts beat.
Deras hjärtar slår i takt med Guds hjärta.
They have the same ambitions.
De har de samma ambitionerna.
Dare I tell you it's true if you already?
Vågar jag säga dig att det är allerede sant om du nu?
Because we have the spirit of God in our heart.
För vi har Guds ånd i våra hjärtar.
To save us from slavery.
För att bärga oss ifrån slaveri.
That we may honorably discharge all our moral and spiritual debts.
Så snart vi kan med ära betala all vår moraliska och andliga gäld.
What a story that is.
För en berättelse detta är.
I mustn't be seduced into telling a lot of other stories like that.
Jag må inte bli förförd till att berätta grymma andra historier som denna.
But I can't help telling you.
Men jag kan inte hjälpa för att jag vill fortälja dig.
About the Shunammite.
Om Shunammiten.
She was the dear lady and her husband who gave Elisha a room in their house when he was on his journey, so say.
Hon var en kvinna och så samma man gav Elisa ett rum när han var på resa där.
And Elisha wanted to reward her.
Och Elisa han ville belöna henne.
And as a reward, she was given a child.
Och som belöning för detta så fick hon ett barn.
By the gracious work of God in her heart.
Som ett resultat av Guds nådiga verk i hennes hjärta.
So this child was born.
Och så blev detta barn fött.
But when he grew up,
när han växte upp,
he went out with the reapers.
Så gick han ut med inhöstarna.
And suffered sunstroke or something.
Och så fick han ett slag eller solstick eller något sånt.
And they laid him on his bed dead.
Och så lade han på sängen död.
And his mother went post haste to Elisha.
Och mor hur gick så fort hon kunde till Elisa.
And told her story.
Och fortalte historien sin.
The son is dead.
Son min är död.
Come and do something.
Kom och gör något.
So Elisha told his servant Gehazi.
Så sa Elisa till tjänaren sin Gehazi.
Take my rod.
Ta staven min med.
It was a staff of office. Office. Is the rod he had as a
ja, det var
Elisha was the prophet.
Det var tjänstestaven, alltså var på något sätt symbolen på hans
tjänst. Take my staff and lay it on the face of the boy.
Lägg han på ansiktet till guten.
I can see Gehazi. Can't you?
Jag kan få se dem Gehazi, kan inte du?
Now I'm going to do the job.
Nu ska jag göra jobbet.
I've got the staff of office.
Jag har profetens staff.
I'm someone now.
Nu är jag i alla fall blivit någon.
I'm a professional.
En professional.
Rod.
Staff.
Eventually got to the house.
Så kom han till huset.
And there was the boy.
Och där var gutten.
Lying dead.
Han låg död.
Oh, great. Okay. Lay the staff.
Last staven.
On the boy's face.
På gutten sitt ansikt.
Get up, my boy, said.
Reis dig upp, gutten.
No response.
Inte någon respons.
Look here, I'm telling you.
Fortäller dig.
I have authority.
Jag har autoritet.
Can't you see this, Rod?
Kan du inte se den här staven här?
Nothing happened.
Ingenting skedde.
Mercifully, the mother of the child, she didn't follow Gehazi. She said, Elisha, I'm not moving from you until you come.
Men mor till gutten, hon sa, producenten på Gehazi, hon sa till Elisa, jag flyttar mig inte för du kommer.
And when Elisha came,
och när Elisa kom,
he didn't use his staff.
Så brukte han inte staven sin.
He lay himself on the child.
Han la sig själv upp på barnet.
Eye to eye.
Öga till öga.
Face to face.
Ansikt till ansikt.
To the very warmth of his own body.
Till sin egen kroppsvärme.
And the vigor of his life.
Och hans livskraft.
Seeped into the lad.
Gick in i gutten.
That's how it was done.
Så skedde det.
Here comes analogy again.
Här är den analogien.
Right into the Thessalonians.
När Paulus skriver till Thessalonikerna.
Paul explains to them.
Så förklarar han till dem.
In his chapter 2.
I sitt andra kapitel.
That he could have used his authority.
Att han kunde ha brukt auktoriteten sin.
I'm an apostle.
Jag är en apostel.
I could have demanded you to pay my salary, you see.
Jag kunde ha krävt av dig att du betalade lönen min.
Didn't do any of that, he said.
Men jag gjorde inte något sådant.
Like a nursing mother.
Som en mor så tar sig av barnet sitt.
I treated you, I would have given you not merely the gospel.
Så vill jag bara ge dig evangeliet.
I would have given you my very soul.
Jag vill ha gett dig själva själen min.
That the life of God within me might be imparted to you.
Att Guds liv i mig kunde bli meddelat dig.
We need authority in the church. I say nothing to undermine it.
Men träng auktoritet i meningen att när jag säger ingenting för att undergrava den.
But mere authority will not solve all our problems.
Men ren auktoritet vill inte lösa alla våra problem.
You'll have to give the people your very soul.
Du måste ge folk själva själen din.
And pour your life into them.
Och tömma livet ditt in i dem.
There's a very well-known story. It's about Naaman the Syrian.
Där är en vad som välkänd historia om Naaman syraren.
It occupies chapter 5.
Den fyller kapitel 5.
It is very well known.
Och den är vad som välkänd.
Thousands of preachers have preached on it.
Tusenvis av predikanter har talat om det.
And to great profit.
Och till stor nytta.
Though they don't always include the last bit in their sermons.
Men det är inte alltid att de tar med den sista delen i prekene sina.
For at the end,
för på slutten,
Naaman asked one final request.
Så kom Naaman med en sista bön.
He said, "I would like 2 loads of Israelite earth."
Jag vill ha 2 lass med israelske jord.
So that when I get back to my country,
så snart när jag kommer tillbaka till landet mitt,
I might pour out the earth,
så kan jag tömma ut denna jorden,
and stand on Israelite earth when I make my prayers to God.
Israelske jord när jag ber mina bönor till Gud.
What do you think of that?
Vad syns du om det?
You say that's a bit of superstition.
Yes, it be overtrue.
Are you nearer to God when you stand on Norwegian earth than you are when you're standing on New Zealand earth or something?
Är du närmare Gud när du står på norsk jord än när du står på nyzeeländsk jord eller något sånt?
Ja, det kanske jag nog.
Sure, säkert inte.
Oh. But there is a question of your standing before God, isn't it?
Men det är ett spörsmål om din ställning framför Gud.
Not in the physical, but in the metaphorical sense.
Inte den fysiska, men i bildlig förstand.
When you come to God to make your prayers and requests known.
När du kommer till Gud för att göra dina bönor och begäringar känt.
On what ground do you stand?
Vilken grund står du på då?
When the priest of Israel came to make the prayers on behalf of his people.
När prästen Israel kom för att göra sina bönor på vägna av folket.
And he came to the altar of incense.
Han kom till rökoffer-altaret.
He stood on what?
Så stod han upp på?
You say stood?
Stod?
He stood on gold.
Han stod på guld.
Just as there was gold on the floor of the most holy place.
På samma måten så det var guld på det i det allra heligaste på golvet.
So the priest in his prayer stood upon gold in the holy place.
Så stod den på samma måten stod prästen på guld i det heliga.
And in his simple way.
Och på sin enkla måte.
In those far off childish times.
I dessa här barnsliga tiden och långt tillbaks.
Naaman himself had come to perceive.
Så hade Naaman kommit till oss att förstå.
That paganism was no ground to stand on.
Att det hedenskapet var inte någon grund att stå på.
Syria with all its gods and all its finery and military might and all the rest of it.
Syria med alla sina gudar och militärmakt och raffinesse.
Was no ground to stand on.
Var inte någon grund att stå på.
Before God.
Inte för Gud.
He discovered that the only true ground in those days was to stand on the ground of Israel. And its faith in the one true God.
Han fann ut att den enaste platsen att stå i den tid var att stå på Israels grund och dess tro på den ene sanne Gud.
Of course, it was a bit of a process before he came to acknowledge that.
Självklart var det lite av en process för han kom till förstå det.
He was the officer commanding of the whole Syrian forces.
Han var chefen för alla Syriens härstyrkor.
And God had used him to give many victories to Syria.
Och Gud hade brukt han för att ge många segrar till.
He was like a Russian general with rows of medals that came down nearly to his stomach.
Han var som en rysk general med rätt upp med medaljer helt ner till magen nästan.
But he had the leprosy, you say.
Men han var spedalsk, sa du.
So he came to Israel.
Så kom han till Israel.
And he was already picturing what was going to happen.
Och han hade redan föreställt sig vad som kom till ske.
Knock on the door of the prophet.
Bankade på dörren till profeten.
And the prophet would come out.
Så kom profeten ut.
Men Syrien.
Naaman Syrien.
Oh. And there would be a big stage.
Så kom det att bli en svär scen.
And a television would be there.
Fjernsynet ville vara där.
And all the glossy magazines.
Alla sladderbladene.
And Naaman in full uniform.
Och Naaman i full uniform.
And there would be a big ceremony.
Det ville vara en stor ceremoni.
And the prophet would smite, oh, very, very beautiful ritual. Smite his hand on his forehead.
Profeten han kom att lägga handen på
and he would be healed.
Han kom att bli helbredd.
And the newspapers will be full of it tomorrow.
Och avisen kommer att vara full av det.
The great Naaman has got religion.
Den stora Naaman har tagit religion.
Didn't happen that way.
Det skedde inte på den måten.
He knocked on the door, true.
Han bankte på dörren, det är sant.
Elisha didn't bother to turn out.
Men Elisha, han brydde sig inte med att komma ut.
Send his servant.
Han sände tjänaren sin.
Tell the man to dip in Jordan 7 times.
Säg till mannen att han ska ducka sig 20 gånger.
And he was enraged.
Och han blev rasande.
Never been treated like it in a religious service before.
Han har aldrig blivit behandlad på denna måten i en religiös
gudstjänst. As for that muddy little ditch, Jordan.
Görmeputten Jordan.
Well, any river in Damascus was better than this.
Vilken älv som helst i Damaskus var bättre än den.
And to him to be baptized in Jordan.
För att han skulle döpas i Jordan.
He went away in a rage.
Han gick och reste av gårde i sinne.
Until his servants came.
Till tjänaren kom.
And they said, yes, we understand that, Mammon.
Så säger de, ja, men förstår detta.
But you still have the leprosy, don't you?
Men du är framdeles bedalsk, är du inte?
And one of these days, in spite of all your robes and medals.
Och en av dessa dagar, på trots för alla kapparna dina och medaljerna dina.
If you go on like you're going, you'll be a rotten corpse.
Så vill du, hvis du fortsätter på denna måten, så vill du vara ett råttent lik.
And Mammon saw sense. Saw the sense.
Ja. Och Naaman förstod att detta var förnuftigt.
And went and bathed in Jordan.
Han tog det förnuft och så gick han och så badade sig i Jordan.
With all the self-humiliation that was involved.
Med all den självydmykelsen som var involverad i det.
And came up as clean as a newborn baby.
Och kom upp igen så ren som en nyfödd baby.
The way up is down.
Vägen upp går neröver.
If I will come and stand on the gold of God's presence.
Hvis jeg vil komme og stå på gullet i Guds nærvær.
I must first recognize the ugly fact that I'm a rotting sinner.
Så må jeg først akseptere det stygge faktum at jeg en råtnende synder.
And my only hope is to recognize.
Og mitt eneste håp å anerkjenne.
That Christ died for me.
At Kristus døde for meg.
And I publicly admit it.
Och medge det offentligt.
When I'm baptized into his death.
När jag blir döpt till hans död.
I died with Christ.
Det dör med Kristus.
Buried with Christ.
Begravd med Kristus.
Raised with Christ.
Uppstått med Kristus.
And raised to endless glory.
Upprest till det ändlösa härlighet.
Though I delay you a few more moments.
Kan jag få upphälla dock någon få ögonblick till?
I promise to keep the next session short.
Jag ska lova att hålla nästa timme kort.
So eat as many buns as you care in the interval.
Så ät så många bollar du kan klara i mellantiden.
But there are three stories towards the end of Elisha's ministry.
Men det är tre berättelser på slutet av Elisas tjänst.
They are all of them escape stories.
Och alla de är flyktberättelser.
First of all come the sons of the prophets.
Först kommer profeternas söner.
They were in a sort of a Bible school for prophets, I suppose.
Det var på en slags bibelskola för profeter antar jag.
But the lodgings weren't very good.
Men det var inte något speciellt logi där.
And the sons of the prophets came to Elisha.
Så kommer sönerna till profeterna till Elisa.
Our apartments are too small.
Det är så trångt i lägenheten
vår. College place.
Bibelskola.
Why don't you come with us down to Jordan and we'll build a bigger thing?
Kan du vara med oss ner till Jordan ska vi bygga något större?
That's typical, isn't it, of the generations?
Det är typiskt för generationerna.
What the older folks thought was marvelous.
Det som de gamla syns var helt fantastiskt.
The younger folks think was too narrow.
Det syns de unga att det var lite för trångt.
Too strict.
För strängt.
We want a bigger room, elbow room, they said.
Vill ha ett större rum, vi vill ha ett albumrum.
So come with us.
Så kom, bli med oss.
And Elisha was a very wise man.
Och Elisa, han var en av de visa man.
Okay, yeah, I'll come with you.
Ja, okej, okay, jag ska bli med, okej.
Okay? So off they go to Jordan.
Och så for de ner till Jordan.
And the sons are being hefty chaps with big muscles.
Och dessa sönder bröderna, det var skickliga karar med stora muskler.
To fell timber.
Och tog yxorna sina för att fälla timber.
To big, a real good modern apartment.
För att bygga ett stort och gott moderna lägenhetskomplex.
With all the modern installations.
Med alla moderna installationer.
But one fellow, as he tried to axe a tree, the iron fell off the axe handle.
Men en av de karen prövde att fälla ett träd så datt HV av yxan.
And fell into the water.
Och datt ner i vattnet.
disastrous that was for him.
Det var en förfärlig ting för han.
It's no good just taking an axe, the shaft, and hitting trees with it.
Nytta just ta bara skaftet av yxa och så slå på träd med det.
You have to have the iron bit, don't you?
Du trenger jernbiten nok.
And it's got to be sharp.
Og må være skarp.
Else all your effort is in vain.
For utenom det så alt arbeid du gjør forgjeves.
And he's lost, as they say, his cutting edge.
Han hadde på en måte mist kvassheten sin.
And he came to Elisha.
Og så kom han til Elisa.
And it is said that Elisha put in a branch of a tree.
Og så ble det fortalt at Elisa la en gren av et tre.
And literally translated, the Hebrew says.
Og bokstavelig oversett sier det, står det her på hebraisk.
That Elisha made the iron to swim.
At Elisa fikk jernet til å svømme.
Do you believe that bit?
Tror du den biten?
Seems to me to imply that he overcame the force of gravity.
Det ser ut for meg som han overvant tyngdekraften.
Do you believe it?
Tror du dette?
Well, certainly if you can defy the force of gravity, you never need feel hemmed in anywhere.
Never need feel hemmed in. Ja, hvis du kan overvant tyngdekraften, så trenger du ikke føle deg innesperret noen plass.
Not if you can defy gravity.
Ikke hvis du kan overvant tyngdekraften.
Say that's a fantastic old legend, isn't it?
Det är en fantastisk gammal legend, är det inte?
No.
Nej.
Isn't there a bit of your salvation?
Är det en del av din frälse?
And here I speak by analogy, not by allegory.
Och nu snackar jag som med analogi och inte allegori.
You want to tell me, I think, that you've not only been forgiven.
Du fortæller mig, at du ikke bare blev tilgivet.
And justified.
Og retfærdiggjort.
And sanctified.
Og helliggjort.
And have the Holy Spirit.
Og fått den hellige ånd.
You want to tell me that you're seated in the heavenlies now.
Du vil fortælle mig, at du sitter i himlen, i det himmelske allerede nu.
Do you believe that bit?
Tror du den biten?
What kind of power put you there?
Hvilken kraft var det som satte deg der?
If you have that power.
Hvis du har denne kraft.
You never need feel cramped in.
Så trenger du ikke føle deg innesperret nå.
Anymore.
Ikke nå lenger.
My younger brothers and sisters.
Yngre brødre og søstre.
When you want a wider experience.
Når du trenger en videre erfaring, du vil ha en videre erfaring.
Don't be content with us old men.
Så ikke nøy deg med oss gamle menn.
Get a wider experience than we've had.
Få tak i en videre erfaring enn vi har.
Careful where you get it.
Men vær forsiktig med hvor du får den.
Don't you imagine if you go to the world you'll get a bigger experience.
Ikke innbild deg at hvis du går til verden så vil du få en større erfaring.
Well, it's the same old, limited, finite, sinful world.
For det den samme begrensede, endelige, enkle verden.
The way for a bigger experience.
Veien til en større erfaring.
Is to lay hold of the sheer facts of the gospel.
Det å få tak i faktum i evangeliet.
That you have the Spirit of God within you.
At du har Guds ånd inni deg.
Not only contact with heaven.
Ikke bare kontakt med han.
But seated in heaven.
Men
in the heavenly places with Christ. Sette
i himmelen, i det himmelske med Kristus.
So finally for the moment.
Og så til slutt for den gang.
Elisha and his servant
were in a
valley called Dothan.
Var i en dal som heter Dothan.
And when his servant went out in the morning.
Og når tjeneren gikk ut om morgenen.
He saw the forces of Syria had besieged the prophet's tent.
Så såg han att Syria sina styrkor hade omringat profetens tält.
And in alarm he went to tell Elisha.
Och så gick han med skräck och fortalte Elisa det.
We are absolutely surrounded by the forces of the enemy.
Vi är fullständigt omgivna av fienden. Sina styrkor.
What shall we do?
Vad ska vi göra?
And Elijah simply prayed a little prayer.
Och Elisa bad bara en liten bön.
Lord, open the young man's eyes.
Herre, öppna den unge mannens ögon.
And his eyes were open.
Och ögonen hans blev öppna.
And he saw that round the Syrian forces.
Och han såg att runt den syriska hären.
There was another force.
Så var det en kraft, en styrka.
A far stronger force.
En mycket starkare styrka.
The whole mountain was filled with the angelic spirit forces of Almighty God.
Hela fjället var fyllt av änglar, den andliga änglamakten till den allmäktige Gud.
We have been talking of a few examples from Elisha's life.
Vi har snackat om några få exempel ifrån Elisas sitt liv.
Illustrate for us the reality of our life in Christ.
Så illustrera för oss realiteten i vårt liv i Kristus.
And the potentials of the fact that as believers we have the Spirit of God.
Och potential i det faktum att vi som troende har Guds ande.
It's difficult sometimes to realize it, isn't it?
Det är vanskligt av och till att förstå detta.
In the difficult circumstances of life.
I de vanskliga omständigheterna i livet.
And we need to pray like Elisha prayed.
Och man må be som Elisa bad.
Grant us, Lord.
Ge oss, Herre.
A spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you.
Visdom och uppenbarelseånd i kunskap till det, kunskap om dig.
Always ongoing and increasing.
Så alltid går vi och alltid ökar.
That we might know what is the exceeding greatness of thy power towards us.
Att man kan känna den överväldigande makt som du har emot oss.
When you raised Christ from the dead.
När du reste Kristus ifrån de döda.
And seated us with him in the heavenly places.
Sätt oss med han i det himmelska.
In Christ Jesus.
I Kristus Jesus.
Forgive the ragged way in which I have talked of these things.
Må tillgiv mig den ruffa måten jag fortalt dessa ting på.
There is so much more to be said.
Det är så mycket mer som kunde vara sagt.
My job has just been to open the door, or the keyhole rather.
Min jobb har bara varit öppna dörren eller kanske mer nycklarhål.
But looking through the keyhole.
Men se genom nycklarhål.
You might see the great glories of God's word.
Så kan du se några av de stora härligheterna i Guds ord.